time for Africa.
Ja, så är det dags för ett nytt avsnitt av podden Mitt Afrika. Den här gången kommer vi prata om Sydafrikas, Ramaphosas tal till nationen och problemet med implementering av planer i Sydafrika. Vi tar också upp återigen situationen i norra Mosambik, frågan som det militära stödet och biståndet tillräckligt för att förbättra villkoren där. Sen så har vi en intervju om sydafrikansk olivolja. Och så naturligtvis avsluta med kortnotiser, bland annat om brist på yttrandefriheterna i såväl Uganda som Rwanda. Välkomna! Sydafrika, många löften blandade med självbekännelser. Kan Ramaphosa lösa problemet med den svaga implementeringen?
As we entered this new year, a huge fire engulfed the seat of our democracy.
Så då den sydafrikanska presidenten hållit sitt årliga tal till nationen vid öppnandet av parlamentet. Alltid mycket uppmärksammad och alltid med storvulna planer, dock sällan med preciseringar eller konkretion. Även så i år. Ramaphosa pekade på landets behov av förändring, förtroende och tillväxt. Han lovade satsningar på att utveckla landets eftersatta och dåligt skötta infrastruktur, minska arbetslösheten, effektivisera de statliga bolagen och bekämpa korruptionen och få bukt med kriminaliteten. Ja, vilken annan normal funtad president skulle ha lovat. Vissa lösa förslag gavs med viss tidsfrist, till exempel att ett socialt kontrakt skulle skapas mellan stat, facket och den privata sektorn inom 100 dagar. Och vissa politiskt ömtåliga frågor som ett allmänt omfattande socialt bidrag, det så kallade BIG, Basic Economic Grant, sköts på framtiden genom att förlänga det stöd som finns idag för bland annat covid-19 på motsvarande 200 kronor, det skulle förlängas ett år. BIG är ju svårgenomförbart i ett land som redan har mer än dubbelt så många bidragstagare än personer som beskattas. Ja, många av de ekonomiskt svåra och politiska tunga frågorna överlät Ramaphosa till sin finansminister att tackla vid dennes budgetpresentation den 23 februari. Och vi får väl återkomma till den. Men visst fanns det mycket intressant att notera. Ramaphosa var väldigt klar över att tillväxten måste skapas genom att ge det privata näringslivet friare tyglar och ökade incitament. Det kan vara till exempel privatisering av viktigare delar av samhällsekonomin som de statliga bolagen. Government does not create jobs. Business creates jobs. Förkunnade den tidigare så framgångsrika affärsmannen Ramaphosa. Alla utom möjligen om allt färre politiker som har tjocka, guld, grön, svarta och C-skygglappar inser att Sydafrikas ekonomiska problem inte ligger i avsaknaden av planer utan i bristen på implementering av sådana och av vanliga ekonomiska grundprinciper. Och enligt mig är det då två stora problemkomplex som försvarar, ja, slash omöjliggör detta. Det ena heter ANC. ANC har ju allt sedan befrielserörelsen varit en, ja, som en allomfattande kyrka med innefattande allt ifrån liberaler, fritänkande, socialdemokrater och inbjudna kommunister. Och allt mer har den enda gemensamma nämnaren kommit att bli att behålla makten. Att genomdriva åtgärder som riskerar att splittra partiet eller till och med åsidosätta någon falang skulle vara att, citat, såga av den gren man sitter på. ANC har, som många säger, blivit viktigare än nationen. Och resultatet, inget händer eller görs. Och den andra faktorn är bristen på en tjänstemannakår som genomför beslutade åtgärder. Allt sedan de första demokratiska valen 1994 har ANC-ledningen medvetet på olika nivåer sett till att belöna medlemmar oavsett kunskaper, utbildning och läggning med statliga och kommunala tjänster. Det har blivit så att för att komma upp sig och lyckas så krävs det att man är ANC-are. Så vill man ha jobb så krävs partibok och förmåga att slicka uppåt, ja, gärna då med någon liten sedel i handen. Rampos är väl medveten om detta och det är här jag kan se en form av strategi från presidenten. För inom sitt eget presidentkontor håller han nu på att bygga upp en maktgrupp bestående av till honom lojala och skickliga teknokrater och företagsledare. Dessa tillsätts för att genomföra vissa reformer. Ja, kallar det ett skuggkabinett. Kraftfullt och förhoppningsvis lyckosamt. Only time will tell. Norra Mosambik. Är militär och bistånd tillräckligt för att skapa fred? Det verkar ju som att den militära mosambikanska insatsen i samarbete främst med Rwanda men också med en SADC-styrka ger resultat. De islamistiska attackerna i provinsen Cabo Delgado har avtagit men som jag tidigare nämnt verkar de förflyttas till grannprovinserna Niassa och Nampula. Läget i Cabo Delgado bedöms numera som så stabilt att det franska olje- och gasföretaget Total planerar att återuppta verksamheten för att utvinna de stora gasfyndigheterna ut med Mosambiks norra kust. Fyndigheterna är ju av så stor betydelse för Mosambik då landet kan utvecklas från ett fattigt land till ett medelinkomstland. Ja, naturligtvis betydelsefullt också för Total, vars ordförande och CEO Poyane nyligen reste runt i Afrika och utlovade ett antal stora nya investeringar och inte minst var investeringarna i Rwanda mycket påtagliga. Men som så ofta poängteras är ju inte militära segrar tillräckligt för att uppnå en hållbar och långsiktig fred. Cabo Delgado får betraktas som en gudsförgeten håla. En av de fattigaste och minst utvecklade områdena i världen. Under lång tid har befolkningen där fått lida av fattigdom och arbetslöshet. Detta medan utvinningen av olja precis där skulle bringa rikedom. Detta är givetvis en grogrund för framväxten av missnöje och med den islamistiska tendenser. Detta inser numera Mosambiks regeringar, även om man hittills haft svårt att ta orden i munnen att vi har försummat denna landsände vilket lett till missnöjet. Men nu lär man bli tvungen till att erkänna detta för man håller på tillsammans med ett stort antal andra viktiga och stora biståndsgivare som Världsbanken, FN-systemet, Afrikanska utvecklingsbanken och EU att utarbeta en Resilience and Development Strategy. Man uppger att man förväntar sig få bidrag uppemot mer än flera hundra miljoner dollar. Och samtidigt finns diskussioner och funderingar på att öronmärka delar av den kommande vinsten från utvinningen av gasfyndigheterna för utvecklingen av den här regionen. Så kanske finns det äntligen hopp för människorna i Cabo Delgado. Många av er kände säkert Birgitta Sellén efter hennes år som inom regeringskansliet och inte minst inom Palmecentret men även som journalist. Och sen flera år bor Birgitta med sin make Arend Hoffmeyer i ett fantastiskt ställe norr om Stellenbosch i Sydafrika. Där driver de tillsammans den mycket lyckosamma och prisbelönta olivfarmen Portion 36. När jag var där nyligen passade jag på att fråga Birgitta om olivoljor i allmänhet och i Sydafrika i synnerhet. Jag sitter här på Portion 36 Olive Orchard, Devon Vale, lite norr om Stellenbosch, och blickar ut över ett fantastiskt landskap med massor med olivträd som ser verkligen ut och må väl, och ett fantastiskt landskap. Och bredvid mig sitter Birgitta, som tillsammans med sin make Arend Hofmeier driver denna olivfarm sen hur länge, Birgitta?
Våra träd är planterade 2007 och vi började tillverka olivolja 2011. Så vi firar faktiskt 10-årsjubileum i år.
Grattis! Och det är fantastiska oljor, ska jag säga. Och Sydafrika har ganska bra olivoljor överlag. Men fortfarande är det ju så att det är Europa som har huvuddelen av världsproduktionen. Eller hur? Ja.
Idag så är det ju så att 70% av världens olivoljeproduktion sker inom EU. Och av det så är faktiskt Spanien står för 50% av hela den globala produktionen. Så den nya världen, som man kallar det när viner börjar komma från andra länder än Frankrike och Italien och Spanien, är väldigt, väldigt små. Men det innebär en fördel att ha små producenter. Och det är någonting som är väldigt populärt inom andra områden. Och så är det också inom olivoljeproduktion. Om man ser till Sydafrika så producerar vi idag 0,03% av hela världsproduktionen. Så det är ju inte ens en olivoljedroppe i havet. Men det växer, och framförallt så är kvaliteten på oljorna väldigt, väldigt god. 100% av olivoljorna som produceras i Sydafrika är jungfruoljor. Och det är vi väldigt stolta över.
Jungfruoljor, Birgitta, kan du beskriva skillnaden på kvaliteten på olivoljorna och varför Sydafrika har lyckats så väl?
Det här är otroligt viktigt, därför att det är då det som kallas för extra virgin olive oil. Och olivoljor kan vara av olika kvalitet, och det finns tre olika nivåer som är anpassade för mänsklig konsumtion, som man kan äta helt enkelt. Men extra virgin olive oil, eller jungfruolja, det är då den finaste olivoljan. Och hur man vet det är när man tittar på förpackningen och man ser att det står att syrehalten är under 0,8%. Men för att få de allra finaste oljorna så ska man titta efter ännu lägre. Helst under 0,5 eller 0,3. Det är en garanti för att oljan är av god kvalitet. Sen är det en rad andra tester som ska göras, så att det inte är defekter och så vidare. Men för konsumenten så skulle jag säga att man ska aldrig köpa någonting annat än extra virgin olive oil, jungfruolja. Och titta väldigt noga på etiketten, vad det står om oljan. Ju mer information man har kring oljan, desto bättre är oftast oljan.
Och Birgitta, vad är det som gör att 100% utav sydafrikanska oljorna är just jungfruoljor?
I Sydafrika så finns det 195 stycken producenter av olivolja. Och det är då små producenter. Hälften av alla farmer är mindre än 5 hektar. Och det är ju väldigt ovanligt att kunna ha så små enheter. Och det gör att nästan alla har sin egen press. Och kvaliteten på olivolja är väldigt känslig för att oliverna plockas direkt från trädet och att de ska pressas inom 24 timmar. Där man har stora enheter, där man plockar massor med oliver som kanske får stå och vänta i dagar upp till veckor på att bli pressade, så sjunker kvaliteten snabbt och oliverna till och med ruttnar. Och det är en fördel för ett land som Sydafrika, att vi är små producenter med egna olivoljepressar.
Hur ska jag som konsument veta vilken olivolja ska jag köpa? Och hur ska jag kunna förvara den bäst?
Först och främst när du står där i affären och tittar på hyllan ska du titta på etiketter bara på extra virgin olive oil eller jungfruoljor. Det är nummer ett. Vänd, läs på etiketten och titta hur låg syrehalten är. Så, free fatty acid brukar det stå och det ska vara så lågt som möjligt även på en extra virgin. Du ska titta efter flaskor eller förpackningar som är helst ogenomskinliga. Olivoljans värsta fiender är ljus, värme och luft. Så allt som kan minimera det. När du har tagit hem din förpackning, ställ den då inte bredvid spisen utan ställ den på det svalaste stället i ditt hus. Gärna om du har en vinkällare. Men om inte man har det så kanske man har ett skafferi som är ganska kallt. Och om du använder lite olja och din förpackning börjar bli halvtom så häll då upp oljan i en mindre förpackning så att det inte är luft i din flaska. Då kan du bevara oljan mycket länge. Oljan har en bäst före datum på ungefär 2 år men om man förvarar den länge så kan den hålla upp till 5 år. Nu hoppas jag ju verkligen att ni använder mycket olja så att de aldrig ens kommer upp till de här 2 åren.
Och hur är det med överlag? Alltså de här du nämnde tidigare, att Spanien och Portugal och södra Europa är de som gör mest produktion. Hur mycket av deras industri, oljeindustri är extra virgin olive oil?
Alltså globalt sett så räknar man att med ungefär endast 35% av hela olivoljeproduktionen är jungfruoljor. De andra är då lägre kvalitet och många oljor raffineras också. Vilket ju gör att man i princip kokar bort allting som är hälsosamt i olivolja. Och jag vill påpeka en sak, därför att det är många som tror att olivolja är på något sätt hälsosammare och nyttigare. Och det kan det vara. Men olivolja är fett. Olivolja är 99% fett. Så det är en himla massa kalorier. Och det ska man ju inte bortse ifrån när man använder olivolja. Men de fetterna är i högre grad än till exempel animaliska fetter nyttiga. De är enkelmättade. Och det innehåller också mycket antioxidanter, antiinflammatoriska komponenter som samma som finns i ibuprofen till exempel. Så ska man trots allt välja fett så ska man välja en riktigt fin extra virgin olive oil.
Och gärna då från Sydafrika. Varför inte Portion 36 Olive Orchard? Tack Birgitta! Och så börjar vi med kortnotiserna och inleder med rooibos som ni säkert känner till. Det vill säga det te som Sydafrika har ensamrätt på namnet till. Ungefär som champagne i Frankrike. Nu har det bevisats att rooibos te, särskilt det gröna teet, har antiinflammatoriska effekter och är även smärtlindrande och motverkar allergier. Man har gjort det genom experiment på min favorit akvariefisk, zebrafisken. För den har faktiskt 80% av liknande gener som skapar sjukdomar hos människor. Har ni hört talas om uttrycket skuldfällediplomati eller death trap diplomacy? Det är ju vad kritiker beskyller Kina för att göra. Det vill säga skuldsätta länder så till den grad att de själva kan styra och ställa. Zambia under före president Lungu är väl ett exempel. Det kan nog finnas skäl att uttrycka oro för detta då enligt en nyligen publicerad rapport från Center for Global Development. Mellan 2007 till 2020 lånade kinesiska utvecklingsbanker ut 23 miljarder dollar till projekt i Afrika. Och detta är betydligt mer. Jag har mer än dubbelt så mycket som Japan, USA, Tyskland, Holland och Frankrike tillsammans. Ja, det är verkligen inte ofta som afrikanska medieorganisationer och journalister välkomnar regeringars agerande inom media, massmediaområdet. Men så var nyligen fallet i Botswana. Medieorganisationerna hade uppvaktat regeringen inför utarbetandet av en ny medialag. Utgångsförslaget var, ja, det gick ganska långt vad gäller övervakning och journalister. Men efter dessa diskussioner med medieorganisationerna omarbetade man förslaget, tunnade ut det så mycket att dessa, som sagt, var välkomnade förslaget. Ja, så är inte fallet vad gäller Uganda och Rwanda. Då måste vi återigen då ta upp Uganda och övergrepp på kritiker. Vi berättade i förra avsnittet, tror jag det var, om författaren Rukira Bashahia och dennes kritiska kommentarer mot Museveni och hans son, tronpretendenten Kainerugaba, vilket ledde till arrest och, enligt honom, tortyr. Han släpptes och flydde landet. Detta ledde till en intensiv intern debatt och till att en stor del av oppositionen lämnade parlamentet i protest. Det verkar som att Uganda och Rwanda har samma unkna syn på yttrandefrihet. För ett år sedan försvann spårlöst innocent Bahati, välkänd rwandisk poet. Han var tidigare försvunnen 2017 efter att ha haft regeringskritiska inlägg på Facebook. Men han hade då arresterats och torterats och släpptes fri efter domstolsbeslut. Nu har han alltså varit borta i över ett år. Och 100 kända internationella författare som Margaret Atwood, Salman Rushdie och Nobelpristagaren Coetzee har på initiativ av International Pen skrivit ett skarpt formulerat upprop till president Kagame. Denna vecka besöker svenska biståndsministern Rwanda. Jag förutsätter då att hon tar upp MR-situationen och kanske detta fall i sina samtal med rwandiska regeringen. Ja, allt för denna gång. Ha det så bra, så hörs vi förhoppningsvis om 2 veckor.